Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den 1 december 1948 kom några strandbesökare över en död mans kropp på Somerton Beach i Australien. Det var en välklädd man utan några som helst tecken på trauma. Hans identitet och dödsorsak jäckade den lokala polisen och det dröjde inte alls länge innan man började kalla honom Somerton Man. Ju mer polisens utredning fördjupades, desto större mysterie blev det. Ja, men då kör vi.
Ja, jag mutar.
Vi ska inte säga hej och välkomna.
Jo, just det. Det ska vi.
Men du kan ju skita i den. Du har ingen lust.
Inte idag, du får en sån.
Inte idag.
Jag har fått en tuff vecka. Ja, nej, men hej och välkomna tillbaka till... Nu säger vi alltid.
Ja, det gör vi. Vad fan säger man då?
Det här är det jobbigaste med den här podden. Hur vi ska liksom säga...
Hej och välkomna.
Så hej på er. Så... Välkomna tillbaka. Nu är vi på avsnitt 12.
Om vi kan räkna rätt.
Gud, vi har så många avsnitt nu så att svårt att hänga med.
Ja, verkligen. Hela 12 stycken. Ja, men jag tycker det är otroligt ändå. Vi har ju dammat av en sommarsäsong och nu dammar vi av en höstsäsong och är ju klara med den, med det här.
Det är lite otroligt. Det måste jag hålla med om. Hur vi...
Ja, faktiskt. Ja, man har ju haft sina...
Ups and downs.
Ja. Inte för att det är ju skitroligt.
Mm, det är det.
Det här faktiskt. Och det är därför man sitter liksom sena kvällar och skriver på de här avsnitten som vi planerar och... Att spela in, ja. Men det är ju kanske snarare ämnena som har varit lite kanske mer utmanande än vad vi trott.
Eller? Ja. Ja, man kanske. Tänker ju mer man grottar i saker, ju mer och sen helt plötsligt så bara känns det helt överväldigande bara för att det är så mycket att prata om känns som. Och sen på det så har vi båda haft rätt mycket på jobbet nu senaste tiden. Våra vanliga jobb.
Jag tänkte säga det. Ska vi vara helt ärliga så har vi faktiskt andra jobb också.
Tror det eller ej. Ja. Det var någon som ville ha oss.
Som måste hanteras. Ja, man kunde ju önska att det var annorlunda. Men det har vi ju. Mm. Och där har det ju varit full kareta för oss båda. Så att jag har en liten utmaning, men ja, snart är det jul och vi får lite juluppehåll. Ja. Hur ska du koppla av?
Vi ska ju åka iväg till fjällen i år och fira där. Så vi tar ju faktiskt ledigt en hel vecka innan jul. Jätte, jättemysigt. Bara skönt att komma iväg och slippa all... Jag älskar ju julen. Så att, ja, ta gärna på mig lite för mycket där och vill ha allt här perfekt liksom. Mm. Så det kan vara så skönt att bara komma bort och man har inte det där i hemmet att man måste styra och fixa utan...
Det är ju så mycket i sig självt, liksom bara en fjällstuga så som man åker till och miljön runt omkring. Ja, det låter ju supermysigt. Nej, vi ska ju faktiskt också åka till fjällen, men vi åker ju innan er.
Just det, har ska
listat ur. Ja, är listat ut. Så att vi håller ju på och preppar och grejer. Ja, men vi får se. Det blir riktigt kul att komma iväg. Och sen så julbord, det har ju du ynnest ändå att åka iväg och käka någon annanstans. Men jag ska ha julbord hemma hos mig med släkt och familj. Och jag är ju också sån där som tar på mig super extra mycket. Och det ska liksom vara, Kalles jul.
Ja, och det är ju det som är problemet för att när man väl... liksom är det som håller på och fixar massa. Då hinner man ju inte ens med någonting av det där myset. Man står där och svettas i köket och diskar ut och bara, och den här som jag skulle baka som jag hittade i Ica-buffén. Ja. Fan, den ska in i ugnen nu.
Så har man ändå glömt hälften i kylen sen när man väl har ätit klart.
Ja, och det, ja. Mm. Och så har man gjort något så jättegott och alla är jättemätta. Så bara, den här har jag gjort också med. Ingen smorkar. Och så sitter man med massa mat över. Så att, nej.
Ja, men tacka vet jag julen ändå. Eller hur? Mm. Det är ju mysigt.
Jag känner att vi klagar väldigt mycket nu. Att allt mycket och
allt är skit.
Allt är skit.
Ja, nej, men vi ser ju fram emot en härlig jul nu. Men först måste vi ju runda av den här höstsäsongen med vårt sista avsnitt. Och vad är det vi ska prata om idag, Ida?
Ja, men idag så ska ju vi prata om sommartonmannen som hittas på en strand en vacker dag 1948. Och kanske inte så jätteovanligt, eller ja, ovanligt att man hittar en död man kanske. Men det märkliga börjar ju sen då, när det är ingen som vill kännas vid den här mannen. Och det börjar ju spekuleras om en hel del teorier om vem han faktiskt var.
Mm. Hade du hört talas om det här tidigare?
Mm. Både ja och nej. Jag hade hört talas om det men jag visste att det handlade om någon man som man inte visste riktigt vem det var. Så. Men jag visste ingenting om det mer. Inga detaljer. Så att ja, det var väldigt nytt alltihopa.
Ja, det här var faktiskt helt nytt för mig. Jag hade inte hört talas om det innan. Det kanske har gått helt utanför periferin i alla fall. Men nej, helt nytt. Och det var ju väldigt spännande att läsa om, måste jag säga. Så det ska bli kul att dela med sig. För de andra också som inte har hört så mycket om det här.
Ja, men det är spännande. Det här blir ju verkligen mer ett mysterieavsnitt. Och inte så mycket lullul, flum som förra avsnittet.
Nej, det är ju inte i närheten av Montauk Project där inte. Utan här, nu kan ni liksom koppla av. Behöver vi inte sitta och anteckna.
Jag tror vi alla behövde det efter det andra avsnittet.
Något mer lättsmält och förståeligt.
Ja.
Absolut.
Kanske.
Ja, kanske. Vi ska inte säga för mycket.
Ja, nej men då så tycker jag luta er tillbaka så startar vi igång.
Den 1 december 1948 kom några strandbesökare över en död mans kropp på Somerton Beach i Australien. Det var en välklädd man utan några som helst tecken på trauma. Hans identitet och dödsorsak jäckade den lokala polisen och det dröjde inte alls länge innan man började kalla honom Somerton Man. Ju mer polisens utredning fördjupades, desto större mysterie blev det. På kvällen den 30 november 1948 så la en hel del människor märke till en man som låg uppställd mot en betongvägg på Somertonstranden i Adelaide, Australien. Hans ben var utsträckta och fötterna de låg avslappnat i kors. Det var en juvelerare, John Bain Lyon, eller John Bain Lyon, och hans fru Helen, som var promenerade på stranden. När de gick mot Glenelg lade de märke till en propert klädd man som låg på sanden, med huvudet stött mot en vägg i betong. Det var ungefär 20 meter ifrån dem, och när paret gick förbi och tittade åt hans håll så sträckte mannen på sin högra arm uppåt, innan den lätt fall ner tillbaka till marken. De trodde att han gjorde ett berusat försök till att röka en cigarett. Det var nog många som han slog som lite udda. Jag menar, det är kanske inte en normal utstyrsel för ett strandbesök. Hel kostym och välputsade skor. Och utöver paret Lyons så sägs även en annan ha sett myggor snurra runt hans ansikte. Och trodde bara att han var för full för att inte orka vifta bort dem. Men den här mannen var ju förmodligen inte full. Han höll på att dö. Morgonen den 1 december så hittas mannen just död. Och tills idag så vet vi inte vem han är. Den här morgonen den 1 december så var två jockeys ute och red sina hästar längs esplanaden. De red norrifrån sitt stall och söderut och passerade mannen längs vägen. På vägen tillbaka till stallet så märkte de att när de passerar den här mannen igen så ligger han fortfarande kvar på exakt samma sätt. De tar sig fram till mannen och en av dem hoppar av sin häst, närmar sig mannen försiktigt och tar tag i foten för att lyfta benet. Och lyfter det från marken och det är stelt som en planka. Vid samma tidpunkt så finns även John Lyons som också då återvänt samma morgon från ett morgondopp för att hitta de här människorna vid samma plats, vid strandvallen, där han hade sett det här fyllot kvällen innan. När han kom fram så såg han en person i ungefär samma position fortfarande med huvudet vilandes mot väggen och fötterna i kors. Men nu så var kroppen stel och kall. John åtar sig i alla fall uppdraget att ringa polisen i och med att han hade sett den här mannen kvällen innan. Och de två jockisarna, de var ju tvungna att återvända till stallet med sina hästar. Den renrakade mannen som låg där livlös på stranden hade inte blivit knivskuren, skjuten eller som det verkade skadad överhuvudtaget. Kvart i sju på morgonen så anländer en konstapel vid namn John Moss. Han undersöker kroppen och konstaterar att han är död. Han observerar att höger hand är vinklad rätt uppåt med handflatan öppen. Att det ligger en oanvänd cigarett bakom örat och en mellan kinden och kragen. Kroppen den var kall. Fuktig och stel. Moss ringer efter en ambulans och väl i ambulansen så kommer den officiella dödsförklaringen av mannen. Det var runt 9.40 och man tror då också att mannen hade dött någon gång efter 02 på natten. Kroppen kördes till bårhuset för att den 2 december genomföra en obduktion. Man analyserade alltså blod, urin, lever och annat maginnehåll. Patologen John Matthew Barb Dwyer påstod då att kroppen inte hade blivit flyttad efter döden. Han såg också lite andra oegentligheter vid den här obduktionen. Mannens pupiller, de verkade små och ovanligt formade. Organ och blod skickades till en Robert J. Cohen för vidare utredning. Mannen hade även blod i magen, vilket antydde för Dwyer närvaron av något irriterande gift. Men efterföljande tester påvisade aldrig några gifter i blodet, vilket gjorde att man trodde att han hade fått i sig ett giftigt ämne som inte lämnade några spår. Njuren kunde man se också var väldigt förstorad, nästan 3 gånger så stor som vanligt. Men den expanderar ju inte så pass över en natt, utan där tror man ju att det var ett medfött fel. Intressant var också att hans hjärta var helt friskt. Men så var det också hans dödsorsak, just hjärtsvikt. I fickorna på den här mannen så fann man en oanvänd tågbiljett, en bussbiljett, 2 kammar, en i aluminium och en i plast. Och den i aluminium så tror man ju att den var från USA, för att kammar i aluminium fanns inte i Australien på den tiden. Man hittade Juicy Fruit tuggummi, cigarettpaket, och det som var underligt med cigaretterna var att han hade 1 märke på paketet och 1 på de faktiska cigaretterna där i. Vid en första inspektion så observerade man vad den här mannen hade på sig. Han hade boxershorts, en vit skjorta, en tunn röd slips. Han bar ljusbruna byxor och en brun tröja, en brun dubbelknäppt kappa. Hans skor var putsade och en av hans byxfickor var lagade med en ovanlig typ av orange tråd. Mannen hade atletiska ben, hans tår var lite annorlunda lagda, ungefär som att de hade stoppats in i för små skor. Och hans vader, de var ansenligt utmärkande och ganska högt satta på vaden. Vilket gjorde också att man trodde att han kanske var en dansare eller liknande. Mannen verkade vara i 40- och 50-årsåldern och märkligt nog så var även alla etiketter borttagna från kläderna. Man hittade inga pengar, ingen plånbok eller någon annan identifikation för personen. Man jobbade vidare med att försöka identifiera den här mannen, men man misslyckades. Varken FBI eller Scotland Yard hade fingeravtryck i register. Och även om rättsläkaren fastställt att Somerton-mannen hade dött av hjärtsvikt, så kunde de inte komma på någon riktig dödsorsak. Den 3 december så tog polisfotografen James Jimmy Durham kort på den här mannen, både i profil och framifrån. Och på de här bilderna så kan man se att mannen faktiskt har ganska annorlunda utseende vad gäller sina öron. Och som ni vet så kan ju öron ha väldigt mycket att göra med hur man identifierar personer. Symba är mycket större än kavum på den här mannen, och det brukar vara tvärtom. Men vad är då Symba och vad är kavum? Så om ni föreställer er ett öra framför er så är det ju nästan som att det är indelat i sektioner. Och vid örongången ovanför örsnibben så är det ju som en liten skålad grop. Sen ovanför så kommer det ytterligare ett spår, vilket vanligtvis är mycket mindre än det vid örongången. Men alltså inte i det här fallet. Och det här ser man ju då framför sig kan vara viktigt i vidare identifiering av den här mannen, men kanske också relaterad släkt. 10 december så beslutar man att balsamera kroppen, just för att det var väldigt många som började komma in för att just identifiera den här mannen. Och man kan ju inte hålla kroppen där som den är hur länge som helst, så då vill man ju göra någonting åt det. Så i hopp om att någon skulle kunna framöver sätta ett namn på den här mannen gör man just det, en balsamering. Den 8 januari 1949, vilket är lite mer än en månad efter att den här mannen hittades, så sattes en sergeant Lionel Lean och Len Brown på fallet. Om ni kommer ihåg vad man hade hittat i mannens ägor så var det bland annat en oanvänd tågbiljett och en bussbiljett. Så det första de här två poliserna bestämde sig för var ju såklart då att börja undersöka Adelaides tågstation. Och här hittade man en väska som checkades in kvällen före mordet. Den här resväskan återfanns helt olåst och den verkade vara nästintill ny och hade väldigt få slitmärken. Kläderna var väldigt noggrant strukna och vikta och det var en liten konstig samling av saker. En vaxtråd som inte säljs i Australien, vilket var samma tråd som man faktiskt hittade i mannens byxor som en lagningstråd. Namnen Keen var skrivet på ett flertal saker och annars så saknade allt sina lappar. Man drog nu alltså slutsatsen att dagen innan han upptäcktes död så var den här mannen på Adelaides tågstation. Vi vet att han checkade in ett bagage i bagagerummet och han hade en tag på den, vilket var 30 november på resväskan. Från den här tidsstämpeln så vet man också att den checkades in mellan 10 och 11. Sen köper han en biljett till Henley Beach. Och den var ju som sagt oanvänd. Det var en biljett till andra klass, vilket i och för sig inte har så stor betydelse i och med att alla de här linjerna var andra klass. Avgången var 10.50 och 11.51. Så han kunde ha varit på någon av dem, men troligt på den senare på grund av när han checkade in sin väska. Men den här mannen, han tog ju aldrig tåget. Han tog sig förmodligen då istället över gatan till en busstation och tog en buss till Glenelge, St. Leonards. Bussen den gick 11.15 och var 30:e minut. Hade den här mannen då väntat lite till så hade han kunnat ta en annan buss med en annan väg som hade tagit honom närmare till den plats där han påfanns död. Men det gjorde han alltså inte, utan han tog den som stannade en 20 minuters promenad från där han påfanns död. Det får ju en att undra. Var han ny i området och visste han inte vilken buss han skulle ta för att komma nära? Eller hade han andra affärer på vägen? Han hade ju också kunnat ta en spårvagn om han gick lite längre från stationen. Men ändå så blev det den här bussen. Utredningen stampar lite och man får inga riktiga genombrott. Och så kallas Bert Cleland in för att hjälpa till med utredningen. Bert hade precis gått i pension och genomfört över 7000 obduktioner. Det här är alltså en riktigt erfaren man. Det finns några saker som sticker ut i hans observationer från Somerton Man. Ett, det var att han fann delar av ett slags gräs i både resväskan men också på strumporna från mannen. Det här gräset är ganska vanligt så att man kanske inte kan säga så mycket om det egentligen. Men vissa spekulerade i att det kanske kan peka på hur den här mannen levde och vad han hade för slags livsstil. Två, skorna, de var ovanligt rena och blanka. Nästan som att de var helt nya. Och tre. Man fann ett papper med orden Tamam Shud i hans byxor. Det här var alltså inte i vilken ficka som helst, utan man hittade som en gömd ficka i midjan på hans byxor. Det var ingen lapp som någon hade skrivit, utan den såg snarare ut som tryckt på papper. Det här är alltså persiska ord. Tamam ska betyda finished, slutförd. Och shud menar då att det är dåtid. Något som redan är avslutat. 6 månader hade gått nu sedan man påfann den här mannen. Och kroppen börjar inte hålla lika bra längre. Även om den är balsamerad och ligger i kylrum på bårhuset. Så att nu bestämmer sig då polis för att vi måste tänka på en begravning. Och hur kan vi bevara någonting från mannen? Jo, man bestämmer sig då för en gipsavgjutning. Och man vill göra det av huvud och axlar. Och just då för att kunna ta tillvara på hans drag. För att kunna hitta ett framtida vittne eller identifierande av kroppen. Då har vi en Paul Francis Lawson som blir inkallad av den här Cleland för att göra avgjutningen av Somerton-mannen. Han är alltså en taxidermist. Och vad är det? Jo, man är då en slags konservator som till exempel kan stoppa upp djur eller preparera olika slags ryggradsdjur så att de kan bevaras till eftervärlden. Och den här orden då som las var att göra en gjutning av bysten och hans händer och skallen. Tanken var att man först skulle begrava mannen med en ersatt gipsskalle och behålla det riktiga huvudet för en framtida undersökningar. Men man hann aldrig så långt utan polisen kom in och började skynda på att kroppen skulle begravas omedelbart. Med tanke på att kroppen inte varit begravd på 6 månader så tyckte ju Lawson att det här lät ju lite märkligt att man inte kunde vänta ytterligare en dag. Men hur som helst så fick man sin avgjutning av ansikte och axlar. Och Lawsons observationer av den här mannen blir ganska viktiga i det här fallet. Han såg den här mannen framför sig, ungefär 80 kilo. Breda axlar, smala höfter. Han var som en klassisk V-formad. Det var en muskulär man med händer och fötter som var väldigt fina och välvårdade. Men väldigt stora händer jämfört med ganska små fötter. Och han noterade också de utmärkande vadmusklerna som många då identifierar med en dansare. Så 2-10 juni så satte man gipset och gjorde den här skulpturen för att bevara mannens drag. Och kroppen, den blev begravd 14 juni 1949. Men den här lappen då, som man hittade i mannens kläder med Tamam Shud. Frank Kennedy var en journalist som identifierade att det kommer från poesibok, Rubaiyat. Omar Khayyam som är författare. Det här var en ganska populär bok på den här tiden. Och strax efter att den första utredningen stängdes ner så vädjade polisen om hjälp genom att gå ut i media med det här. Just för att då hitta boken från vilken den här biten hade rivits ut ifrån. De går ut i media 9 juni 1949 och det dröjer inte längre än till 22 juli som en man kommer in med den boken till station. Han menar på hur han hade hittat boken i sin bil, att någon hade slängt in den medan den stod parkerad. Och det var nära där Somerton-mannens kropp hade hittats. Men mysteriet, det blir inte klarare för det. Snarare så förvärras det då man upptäcker en svag skrift på bokens baksida. Det inkluderade ett lokalt telefonnummer och flera rader med skifferliknande skrift. Man tar 25 juli in en expert på papper som då också kan verifiera att pappersbiten verkar komma från samma bok. Även om man kanske har svårt att passa in exakt den biten där den hör hemma. Det här telefonnumret då som man hittar på baksidan av boken visar sig vara ett lokalt nummer och hör till en sjuksköterska vid namn Jessica Ellen Thompson, även kallad Jetsin. De bodde på Glen Elk Street, inte så långt bort från där Somerton-mannen hittades död. Det här är ju såklart ett spår som polisen följer upp och 26 juli så knackar polisen på just hos henne. Hon förnekade all kunskap och koppling till den här mannen och var väldigt tyst om det här. Och de hade med sig poesiboken och undrade om hon hade sett den innan, vilket hon svarade ja på. Och så hade de även då frågat om Jetsyn hade sett den här mannen på stranden också. Nej, men det hade hon inte gjort och var tvungen att förklara sig ur det här, att det var ju faktiskt bara en sån bok. Inte exakt den boken som polisen håller i handen som hon hade sett tidigare. Och hon hade ju då själv gett en sån kopia av Rubaiyat till en Alfred Boxall som hon hade träffat på Clifton Gardens hotell i Sydney 1944 medan hon utbildade sig till sköterska på närliggande Royal North Shore Hospital. Men oavsett det så får Justin komma med polisen för att titta på den här gipsskulpturen av Somertonmannen just då den 26 juli 1949. Och när de kommer fram och hon ser den här skulpturen så verkar hon uppträda ganska märkligt. Hon svarade enbart med nej eller jag vet inte. Hon stirrade ner i golvet så fort hon fick syn på torson av Somertonmannen. Och Paul Lawson, han som hade gjort den här gipsskulpturen, för honom var det ju helt klart och tydligt att hon visste något mer än det hon sa då. Polisen ser ju i alla fall till att följa upp vem Alf Boxall var. Han visade ju sig snabbt vara i allra högsta grad vid liv och levande bosatt i Maroubra och inte vara den döde mannen som de just hade varit och tittat på. Vilket då lämnar ju polisen kanske lite handfallna i fallet. Efter det här så tog det stopp i utredningen och polisen blev väldigt frustrerade. Alla som jobbade på fallet trodde ju hela tiden att någonting måste ju komma upp imorgon. Men imorgon kom aldrig. Och över årtionden som har gått så har ju intresset ökat enormt kring den här mystiska mannen som man hittade på Somerton Beach i Adelaide. Och alla som pratar om caset har sin egen teori och take på fallet.
Efter att fallet legat på is i flera år så tilldelas 2007 utredningen till Detective Jerry Feltes. Han vill ju då komma i kontakt med den här kvinnan Jetsyn, eller Jessica som hon hette. Men polisen hade ju tidigare lovat henne att man skulle hålla hennes identitet hemlig. Och det hade man också gjort. Så Feltes hade ingenting att gå på. Och när han frågade poliserna så verkar de inte ens komma ihåg att de hade intervjuat henne. Men Feltes han tog saken i egna händer och skaffade sig en telefonbok från 1947 och gick igenom nummer för nummer för att matcha det mot det nummer som fanns skrivet i boken. Till slut så fick han en matchning. Han kontaktade då Jessica och fick då chansen att ha två stycken samtal med henne. Han märker ganska snabbt hur hon direkt började bete sig lite märkligt så fort han frågade om Somertonmannen. Det var som att hon döljde något. Även om hon insisterade på att hon inte hade någon aning om vem han var, så var Feltes helt övertygad om att det här inte var sanningen. Han upptäckte också att hon ofta bytte adresser. Nästan som att det var som att hon försökte gömma sig från någon eller något. Men eftersom att hon vägrade berätta mer så kom han inte så mycket längre här. Han fortsatte dock också att hålla hennes identitet dold eftersom att hon var ett potentiellt vittne. Några år senare så hade en annan man, Derek Abbott, som arbetade som elektronikingenjör på Adelaides universitet, sett en artikel om sommartommannen. Han tyckte ju att det här kunde vara en liten rolig uppgift för sina studenter. Så han skapade ett team och inledde ett litet försök att försöka lösa fallet Somerton. Det här involverade genetisk analys och även kom de upp med ett förslag om att man skulle gräva upp kroppen för att testa för DNA. Man fick dock avslag på det här med anledning att det inte fanns ett allmänt intresse för att gräva upp kroppen. Vilket Abbott tyckte ju var väldigt märkligt, för det var väl just där det fanns vid det här laget, ett stort allmänt intresse. Abbott han ifrågasatte mycket hanteringen av den tidiga utredningen, bland annat att obduktionsrapporterna från 1948 och 1949 helt saknades. Abbott och Feltus samarbetade i flera år med varandra, men tyvärr så hamnade de i någon slags oenighet. Flera säger att det blev en slags tävling mellan de två männen om att lösa fallet, vilket gjorde att de till slut valde att arbeta var för sig. Abbott han var verkligen fascinerad av det här mysteriet och började involvera sig mer och mer. 2009 så lyckas han också få fram sjuksköterskans identitet. Men dessvärre så har hon hunnit avlida innan han hittar fram till henne. Det här var ju såklart jättefrustrerande för Abbott, för han hade ju hoppats på att hon skulle sitta med mer information och kanske också efter så här många år också vara mer benägen att berätta sanningen. Men han började titta sig om och se om Jessica möjligen hade några barn. Och han fick reda på att hon faktiskt hade en son vid namn Robin Thompson. Dessvärre så fann han också reda på att Robin hade avlidit bara 2 månader tidigare. Men det var inte bara det. För han fick också reda på att Robin hade varit en ballettdansör. Jessica ska ha anmält honom redan när han var liten pojke, vilket på 50-talet inte var särskilt vanligt. Men hon ska ha tyckt att hennes son hade någon slags naturbegåvning. Om ni då kommer ihåg ifrån obduktionsrapporten av Somertonmannen, så misstänkte man ju att han hade varit en dansare. De här detaljerna gjorde att Abbott började misstänka att Robin faktiskt kunde ha varit Somertonmannens son. Abbott tar kontakt med en anatomiexpert för att låta honom jämföra tänderna och öronen på de här båda männen. För det visade sig att Robin, han hade alltså också den här egenheten med öronen att Simba var större än Kavum. Vilket normalt brukar alltså vara tvärtom. Men inte nog med det, så hade man i den tidigare obduktionen också märkt att Somertonmannen led av så kallad hyperodonti, vilket innebär att man saknar vissa tänder. I det här fallet så saknade Somertonmannen de här tänderna som är mellan framtänderna och de här som är lite mer spetsiga. Oftast är det här något genetiskt och som ni kanske har räknat ut, så led alltså Robin också av det här. Jag tänker att vi lägger ut lite bilder så ni kan få se de här likheterna. Men man räknade alltså ut att chansen att det här bara skulle ha varit ett sammanträffande var ungefär 1 på 10 000. Abbott, han trodde nu med säkerhet att Robin måste ha varit Somertons son. Vilket då betyder att Jessica och Somerton skulle haft en affär. Man tror att Somerton skulle träffat Jessica medan hon utbildade sig som sköterska i Sydney. De skulle ha förälskat sig i varandra, men av någon anledning så behövde de separera. Då upptäcker Jessica att hon är gravid och behöver någon som tar hand om henne och barnet. Och det är här hon träffar sin man, George Thompson. En vän till Jessica berättar att han minns hur hon har erkänt att George inte var pappan. Och hur hon var så glad att han hade gift sig med henne när hon var gravid. Man tror då att Somerton, mannen, ska ha lyckats leta upp Jessica, men att hon har avvisat honom. Vissa tror att han ska blivit så hjärtekrossad att han tog sitt eget liv. Medan andra tror att Jessica har haft någonting med hans död att göra. För att hon inte ville att gamla spöken från det förflutna skulle dyka upp och förstöra det som hon hade idag. En annan teori är att Somerton-mannen var inblandad i illegala aktiviteter som involverade den svarta marknaden som växte upp efter andra världskriget. Det här var ju alltså ett svar på de ransoneringarna som man gjorde på den här tiden. Den här teorin skulle då bland annat förklara varför hans kläder saknade etiketter och kanske framförallt hans behov av att hålla sin identitet hemlig. Vissa tror också att den här koden skulle kunna ha något att göra med svarta marknadens försändelser eller leveranser. Eller kanske till och med möjligen platser. Men den kanske mest kittlande av alla teorier är den att Somerton-mannen var en rysk eller engelsk spion. Det här skulle då förklara varför ingen kom och gjorde anspråk på kroppen. Trots den publicitet som den fick världen över. Det skulle också förklara den märkliga koden samt den mystiska lappen man hittade med orden Tamam Shud, som nästan låter som taget ur en spionnovell. Feltus berättade att han hade hittat vittnesutsagor där man berättade att man hade sett en man som var runt en annan man på sin axel natten den 30 november 1948. Om det här bara var en vän som bar runt på en annan vän som druckit lite för mycket, eller om det kanske var en mördare som bar på sitt offer. Men det var faktiskt spionteorin som Abbott använde som utgångspunkt när han drog igång sin utredning. Han hade hört rykten om att Rubaiyat faktiskt användes som en kodbok för spioner. Så han gick ut på internet och frågade runt om det möjligen fanns något annat märkligt dödsfall där man hade hittat en kopia av Rubaiyat. Och det visade sig faktiskt att det fanns det. 1945, också i Australien. Mannen hette George Marshall, som alltså hittades död i Ashton Park, som ligger på andra sidan gatan av Clifton Garden Hotel i Sydney. Alltså där som Jessica gav den här kopian av The Rubaiyat till Alf Boxhall. Dödsorsaken konstaterades vara förgiftning, och på hans bröst så hittade man en kopia av Rubaiyat. Det skulle senare visa att den här mannen har varit mentalt instabil och självmordsbenägen. Något som också bekräftades av hans bror, David Saul Marshall. David, han var en politiker i Singapore och också Singapores första chefsminister. Men alla är inte helt övertygade om att det här var hela sanningen. Och tycker att likheterna med Somerton-fallet är alldeles för misstänkt. För om man tänker på det, om hans bror nu skulle ha varit inblandad i något hemlighetsfull, så kanske en förklaring att han var självmordsbenägen var ett bra sätt att sopa allt under mattan. Ja, hur det faktiskt var med det där får vi nog aldrig veta med säkerhet. Men när det kommer till de olika teorierna så finns det de som tror att det kanske inte bara är det ena eller det andra. Utan det kanske är så att Somerton-mannen faktiskt är Robin Thompsons pappa och också en rysk spion. Det här tror i alla fall ingen mindre än Jessica Jo Thompsons dotter, Kate Thompson. I ett avsnitt av nyhetsmagasinet 60 Minutes så berättar Kate att, och jag citerar, mamma hade en mörk sida, en väldigt mörk sida. Hon berättade för mig en gång att hon visste vem han var, men att hon inte tänkte prata bredvid munnen, så att säga. Det fanns alltid en liten rädsla hos mig att hon var ansvarig för hans död. Enligt Kate så kunde hon ibland höra hur hennes mamma pratade tyst i telefon på ryska. Hennes mamma hade också sagt en gång att hon lärde ut engelska till nyinflyttade immigranter från Ryssland. Hon minns att hennes mamma en gång sa att åh, men jag kommer ju fortfarande ihåg ryska. Men som jag berättade innan så hann ju både Jessica och Robin avlida innan Abbott hann göra kopplingen att Robin kan ha varit Somertons son. Det här var ju verkligen ett bakslag i Abbotts utredning att Robin hade dött, för nu kunde han inte få fram något DNA ifrån honom heller. Så han tog det ytterligare ett steg och såg ifall Robin hade några efterlevare. Det visade sig faktiskt att han hade en dotter som hade adopterats bort, en Rachel Egan. Abbott tar kontakt med Rachel. De går ut och äter på en restaurang. Och för att göra ytterligare en twist på hela den här historien så blir de kära, och dagen efter så hade de bestämt sig för att de skulle gifta sig. Abbott, han får nu en ny idé. Han kunde nu få DNA ifrån sin fru. Och utifrån den här gipsskulpturen som han hade gjort på sommartammannen så kunde man också hitta 3 hårstrån. Man kunde dock inte få ut tillräckligt med DNA ifrån de här för att få ett exakt resultat, utan man skulle behöva någon annan del ifrån kroppen, som till exempel tänderna. Men nu har man sagt att man skulle kunna ge ett godkännande för det här om de som frågar bekostar det här själva, vilket dock skulle handla om tiotusentals dollar. Så vad vi är idag är alltså att man håller på att göra en insamling till just det här. Man gjorde också en DNA-analys på Rachel, vilket visade att hon hade många släktingar i USA. Det här skulle alltså kunna betyda att Somertonmannen faktiskt var amerikan. En teori som man hade på tapeten redan från början, med tanke på den här aluminiumkammen man hittade, som bara tillverkades i USA. Men även om man nu skulle bevisa att Rachels farfar var Somertonmannen, så återstår ändå frågan vem han faktiskt var. Varför hade han inget ID på sig, och varför saknade ingen honom? Och när så mycket pekar på att Somerton var Robins pappa, och varför var Jessica så motsträvig att identifiera honom? Hur kommer det sig också att han gjorde allt för att hålla sin identitet dold? Varför hade han en gömd lapp i byxfickan med orden Tamam Shud? Och vad var det för kod man hittade i boken? Och hur och varför dog han? Kanske var han en spion och inte fick ha en relation? Eller var Jessica en spion och kanske avvisade honom för att hon inte kunde involveras med honom? Eller var de båda spioner men inte fick ha ett förhållande med varandra? Eller var det bara en olycklig kärlekshistoria som slutade i självmord? Ja, Maria, kan du svara på de här frågorna nu?
Ja, men lite kittlande fall det här med Somertonmannen.
Mm, verkligen.
Ja, men när människor förblir oidentifierade under så lång tid. Det kanske inte är något konstigt i sig, det kanske händer på massa ställen, vilket på något sätt kanske är lite tragiskt också. Eller läskigt, om det då är spioneri i kulisserna.
Jag tänker ju att det här har blivit så känt, så tänker jag att det kanske inte är så vanligt i alla fall. I alla fall inte här, just i Australien, att en vit man i andra länder kanske är det mer vanligt. Tyvärr.
Vad tror du har hänt med honom?
Nej, men jag vill ju tro att det här är någon spionhistoria. Det är ju mer spännande så.
Mm.
Jag tror att han är, att hon, Jessica och han har ju haft någon relation. Med tanke på de likheter med öronen och tänderna. Mm. Jag såg bilder verkligen. Båda har ju den här liksom, spetsiga tänderna precis bredvid sina framtänder. Och att hon hade ju betett sig så konstigt när hon hade fått se. Jag läste ju någonstans att första gången hon fick se den här skulpturen på honom så hade hon nästan svimmat liksom. Fast ändå bara sagt att nej, nej, jag kan inte svara på någonting.
Ja, hon hade ju betett sig väldigt märkligt i den situationen. Så att, ja. Varför annars skulle hon göra det? Om hon inte kände igen mannen.
För vad jag läst så känns det som många tror på den här liksom kärlekshistorien och sen så slutar i att han typ tar sitt liv eller att, men jag har svårt också att se att, eller jag tycker det är svårt att se, varför skulle han ta sitt liv?
Då ska han komma över sånt gift också, du vet, som inte lämnar några spår. Det känns ju så här, det gör en vanlig människa det. Ja, kanske på en sån här svart marknad, men på den tiden. Jag vet inte, är det realistiskt?
Nej, exakt. Mm. Jag tänker också det. Många ser vi så här att men då kanske i och med att hon jobbade som sjuksköterska så kanske hon hade fått tag i något sånt där då. Och luta åt teorin att det är hon som har varit involverad på något sätt. Men är det svarta marknaden-teorin så kanske han nu har ju fått fått tag i det där om han jobbade med det någonting. För att han bara skulle varit en vanlig människa. Det känns ju konstigt att ingen har saknat honom då. Ingen vet vem han är. Och det här blev ju verkligen jätteuppmärksammat. Sen förvisso vet jag inte hur vanligt det är för honom. Okej, om han då nu var amerikan så kanske det var svårt att identifiera honom. Men ja, det känns märkligt. Jag tror att han någonting fuffens som det var att han arbetade över svartmarknaden eller om han hade något kanske spion.
Ja, jag blir lite inne på det där med att hon kanske har varit inom spionage och sen så att på något sätt att han har kanske, jag vet inte, fått reda på någonting som han inte ska få reda på.
Det kanske
och
var
måste
så.
Måste göra sig av med honom.
Ja.
Hemskt nog. Jag vet inte.
Gud, det är så roligt. Man hör, har du sett The Americans? Den serien?
Nej, jag har faktiskt inte sett den serien.
Alltså, den är jättebra. Se den. Och det här är
ju... Jag vet att du har pratat
om det. Men det här har... Det känns verkligen som taget typ ur den... Alltså, om hon nu skulle vara en riskspion.
Mm.
Och hur de döljer det liksom för sina barn och gör massa uppdrag i hemlighet.
Ja, det är lite samma storyline.
Ja, men det känns lite liknande.
Inte vad annars jag...
Ja, men också den här lappen man hittade med Tamam Shud. Att visst, om det skulle kunna vara om det var någonting för henne då men att den var så himla dold. Det är ju också konstigt. Det känns ju...
Ja, om han bara är en vanlig människa,
ja,
tänker du?
Ja, precis. Om det bara skulle vara någon kärleksförklaring eller något tecken till henne då, liksom. För att de har haft någon relation med den här Rubiat. Alltså, med slag. Men att man då döljer det så, då känns det ju mer som de skrev tagen ur en spionbok. Eller en spionnovell.
Jo, men sen tänker jag också på det här med hans färdväg där egentligen sista tiden. Att han hade ju köpt en tågbiljett för att åka till Henley, tror jag. Och det låg liksom rakt västerut. Medan den här stranden då, där han hittades, är mer söderut. Och så hamnade han på en buss som tog sig ungefär 20 minuters promenad från där han blev hittad död. Samtidigt som man hade då också kunnat tagit antingen spårvagn eller en annan buss som hade gått närmare till där han fanns. Är det, jag tänker, köpte han verkligen fel? Eller är det någon som försöker liksom förvilla spåren?
Mm. Ja, men det känns ju som många lite medvetna val för att, som du säger, förvilla spåren och försöka hålla sin identitet hemlig.
Mm.
För att de hade ju liksom frågat busschaufförer och allting och det var ju ingen som kände igen honom.
Mm.
Så att han hade ju verkligen gått anonym i allt det här.
Under radarn.
Verkligen under radarn.
Ja.
Och att lapparna på kläderna var bortklippta. Dock så vet jag att många pratar om att det här kanske i och för sig inte var så ovanligt på den här tiden. För att man köpte ofta begagnat.
Ja, exakt. De kunde ju vara märkta och så.
Mm. Mm, precis. Men sen också där var, står det keen på flera grejer. Och det var väl på, var det lappar? Alltså på kläder?
På en del var det keen. Men på det mesta så var det ju bortklippt.
Men att också det stod keen på flera grejer men olika stavningar.
Ja, det var det. Antingen EA eller EE tror jag att det var.
Mm.
Keen.
Det är också jättekonstigt.
Jättekonstigt. Ja, nej, det förstår jag inte heller.
Men så är det liksom många så här små grejer som är konstiga för att han bara skulle ha varit en vanlig person. Så att, ja, alltså i och med också att hennes, alltså Jessicas Joe, Jessica, Jetsin. Det här är samma person du pratar om då. Hon har väldigt många namn.
Mm.
Att hennes dotter tror att hennes mamma var en rysk spion.
Ja, jag är lite inne på det. Att hon var någon spion. En spion.
Sen kan man ju tänka sig, ja, hon skulle ju kunna tycka att ja, när hela den här storyn blev lite känd att det kanske låter lite mer sexigt att ha en spion, att det kanske krydda historien lite.
Var lite häftigare.
Mm. Mm. För att få lite 50 minutes of fame, som vi alltid pratar om.
Ja. Men vad var det där med att man fick ju inte gräva upp kroppen hur som helst heller?
Nej, det är ju...
Det tycker jag var lite intressant. Mm.
Ja, för det första fick de ju...
Jag vet inte, är det ren så här gravfrid?
Nej, men alltså...
Men jag menar, det är ju ändå ett brott bakom, så att...
Ja, exakt. Nej, men alltså, jag tror man egentligen inte... Ja, och jag tror inte det egentligen handlar om det, utan vad de sa var väl typ att det fanns inte tillräckligt allmänt intresse för att man skulle tillåta, man skulle kunna gräva upp det här för att få en... Ja. Men det här var ju typ, vad såg i tidningarna, typ det näst... största mysteriet i Australien, så det hade ju verkligen fått en jättestor, som du också sa, enorm spridning och intresse runt om.
Ja, verkligen. Alltså,
så det går väldigt konstigt.
Ja, googlar man på det här idag, det finns ju hur mycket som helst på YouTube att titta på. Folk är ju extremt ambitiösa, det är ju jättekul.
Mm. Ja, men som han då, Abbott, som... Alltså, gud. Alltså, förlåt. Ja, men det är något fel på honom.
Ja, men jag kände också att de gifter sig. Men det var ju hon också som hade friat dagen efter.
Ja, men då undrar jag så här, vart läste du det?
När jag lyssnade på en intervju med dem och då sa ju han att ja, men du friade en dag efter. Och då sa hon, nej, det var ju du.
Ja, du lyssnade på
han,
den.
Nej, det var du, sa han igen.
Du såg den intervjun då?
Ja.
Ja, jag tittade också på det och jag bara fick en känsla av, alltså antingen är hon väldigt liksom ironisk, sarkastisk, eller så ropar hon typ på hjälp i den här dokumenten.
Ja, exakt.
Ja. För att jag vet inte, jag bara fick känslan av henne att, ja men dels det där att han bara, ah, så friar ju du, hon bara, ah, det kommer inte jag ihåg att det var så. Han bara, jo.
Nej.
Och sen...
Nej.
Och sen så hade ju, för att hon var ju adopterad och hon fick ju då, ja, när hon fick reda på det här då, så fick hon kontakt med sin biologiska mamma som hette Roma kanske, något sånt.
Roma va?
Roma. Mm.
Mm.
Och de hade ju liksom, fick en bra relation där. Men så träffade ju hon Abbott och då så
tyckte ju hon Roma då att hon var ju rädd att Abbott bara var ute efter hennes DNA.
Mm.
Alltså Kates, vet du om Kate? Nej, Rachel. Rachels DNA.
Mm, ja, exakt.
Och vilket nu gjorde de att de har ju ingen kontakt längre. För att de... mm. Och jag kan ändå se det. Mm. För det, jag fick också känslan att han är ute efter hennes DNA. Alltså eller han är så... alltså,
ja, han är ju så besatt, ja.
Av det här fallet. Och så fick han gifta sig med henne. Alltså, för att få barn, eller få barn då, som är kopplade till Somerton-mannen. Ja. Möjligen kopplade till Somerton-mannen.
Ja, jättekonstigt.
Men gud, det var något annat också. Jo, nej. Nej, för det var ju där. Jo, för då sa, berättade ju hon då att så här, ja men mamma trodde ju bara, eller ja, att jag, att han var ute efter mitt DNA. Och så hennes blick är verkligen så här. Som att...
Och det var han. Jag,
ja, och så kommer han, så klipper de till honom då. För hon är helt allvarlig i det här, så inget mer. Ja, och så klipper... Ja, men så klipper de till honom och han bara ja, ja, så de, folk börjar prata om att jag är bara ute efter hennes DNA och då skrattar vi så mycket.
Ja, hon bara.
Mm. Ja, men man fick inte alls den känslan. Nej. Så bara så här. Ja, men okej.
Det är ju faktiskt jättekonstigt. Ja. Men jag tror också att du vet att han har blivit så besatt av det. Han har ju jobbat med det här hur länge som helst. Det är ju samma sak som den andra polisen. Vad heter han? Fältus.
Mm.
Han, jag menar, de har ju jobbat i årtionden med det här fallet nu. Mm. Det är klart man blir besatt. Sen så har man ingen
grej. Men man behöver ju inte liksom gifta sig med...
Ja, men det finns ju de människorna som inte har en gräns. De ska man passa sig för.
Ja, det är så konstigt. Det är så synd om henne.
Mm.
Men de, ja, nej, han verkar lite creepy faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men... ja, han kan väl uppenbarligen mycket om det här.
Ja, många, eller jag läste, det var väl folk som också trodde att han hade ju tagit livet av sig med att han hade någon sjukdom och sådär. Och jag vet inte om man baserade det på just det här med, vad var det, njurarna, eller njuren som var förstorad och så. Men han verkade ju ganska frisk i övrigt.
Men...
Och då också ska man komma över ett sånt... gift då, för att orsaka sådana invärtes skador då.
Och varför hade han gjort så mycket liksom, hans ID var borta i och för sig. Jag tänker också så här. Tänk om han liksom låg död där. Han hade kanske en plånbok på sig med ID. Men så är det någon liksom som upptäcker honom där och snor det. Han kanske hade pengar där, så snor hela plånboken. Alla bara, ja, gud, han är inte ID. Mm. Själva verket sitter någon där bara, oj då, jag hade inte tänkt att det skulle bli så här uppmärksammat. Fast då hade man kanske slängt ut plånboken någonstans bara för det.
Ja, men då hade man ju bara kastat iväg den liksom. Eller lagt ut ID någonstans.
Ja, jag tänker också lagt ut ID någonstans.
Ja. Nej, men sen gud, jag tänkte på det här paret också som hade promenerat längs stranden kvällen innan och så ser de hur mannen rör på armen och sådär.
Mm.
Tänk dig, hur mycket hade man liksom gått och grämt sig över det där?
Oh,
att man inte hade varit fram till mannen, för att han levde ju uppenbarligen fortfarande och hade ju några timmar kanske kvar där och då.
Men det är ju så läskigt, för det där kan jag ju tänka mig, alltså det är ju lätt att det händer, att man tänker, åh gud, bara ett fyll och går därifrån.
Visst. Så är det någon som ligger och dör.
Ja.
Hemskt.
Men fy vad läskigt, tänk om man själv skulle hamna i den, om folk bara tror att man är onykter och ingen kommer och frågar hur det är och hjälper en.
Nej, exakt.
Man kanske får ha en sjukdom eller så här, diabetes.
Det kan ju vara vad som helst.
Mm.
Ja. Det satte sig i mitt huvud verkligen, att tänk den. Ja, nu kommer jag gå fram.
Ja, är det hur? Vi...
och bara för vi att kolla läget. Det. Får ni alla göra där ute?
Mm. Men en annan sak som jag också tänkte på var ju, jo, men här killen då som hittade den här boken i sin bil. Varför släppte man honom så?
Jag tänkte på det också. Alltså... Har man utrett honom?
Är inte det jättekonstigt att man bara...
Nej, jag har inte läst någonstans om att man har grottat ner sig i honom. Utan han kom där. Ja, det var någon som hade slängt in den i min bil.
Ja,
Och man bara, oj vad konstigt, ja, tack så mycket då.
Du vet säkert den här, ja, man är inte så dum att man kommer in med sitt eget bevis till polisstationen.
Mm. Nej men eller hur?
Så att han kan ju inte vara en gärningsman, tänker väl polisen.
Ja, det så tänker
men han
man
kanske
ju.
Är där och så här mallar upp sig och vill testa så här, hur nära kan han komma utan att bli tagen.
Men det är ju det som är, eller hur?
Mm.
Det kan ju inte vara helt otroligt. Det är ju så som många, jag vet inte om det här är på riktigt eller om det bara är så här kriminalseriefilmer. Men att man ofta tittar på så här filmer ifrån brottsplatsen. För det står ju alltid massa folk där och är nyfikna. Exakt. Om man liksom kollar på de filmerna, för att många gånger så kommer mördaren dit för att vill titta på sitt verk när folk arbetar med det. Det kan ju vara en sån sak. Men jag tyckte bara var så konstigt att man bara, här säger han att han hittar liksom själva boken med den här lappen. Man ser att den lappen är urskuren utifrån som ligger i hans byxor då.
Så att, ja, jag håller helt med. Ja. Det är ju också en man vill jag grotta lite mer i om de faktiskt har försökt spåra upp den här mannen.
Och jag tycker inte jag läser någonstans någon som har reagerat på det här heller. Nej. Ingen som tycker det är konstigt.
Det är att man... bara vi.
Ja, men det kanske är det. Man är inte så dum att man kommer med sitt egen bevis. Men, ja. Nej, men hela grejen är ju skum som vi, om man återigen kommer tillbaka till det här med polisen, att redan då när du berättade att de hade ju bråttom, att de skulle begrava honom och sen att det är ju bevis som har alltså massa bevis som har försvunnit. Jag tror hela den här boken är väl försvunnen som jag fattade som.
Ja, den går inte att hitta längre.
Nej.
Den försvann någonstans på vägen.
Ja. Det var några som pratade om det för mig, att det var en polis som hade tagit med den hem och sen så hade man väl eldat upp hans grej när han gick bort eller något så här. Så jag tror att den försvann där någonstans, jag vet inte. Men ja, det verkar väldigt lite mystiskt. Ja, och det är där man tänker så här, har det någonting med det här spionaget att göra, att de vet mer men de försöker dölja lite bevis nu för att de...
Ja, mycket väl. Alltså jag tänker det kan ju... Han behöver ju kanske inte ha varit rysk spion. Han kan ju väl ha jobbat inom den australiensiska motsvarigheten.
Precis. Och också blivit... Det kanske var något sånt då. Eller var en amerikansk spion. Och sen
i
så...
alla fall någonting som har inflytande över polisen då, tänker jag.
Mm.
Se, vi har ju så mycket teorier här.
Ja, det är... verkligen. Ni får väl fundera lite ni också, vad ni tror.
Ja, vi ska inte tjata hål i huvudet på er med våra tankar och idéer. Men ja, man blir ju bra fascinerad ändå.
Mm, jag älskar sådana här historier, alltså. Det är så spännande. Och lite mer... säger man. Man kan ta i det. Det här är ju...
Det blir lite mer konkret än föregående avsnitt. Är det det du tänker på?
Det är det jag tänker på. Men jag gillar blandningen. Jag gillar blandningen vi har.
Mm. Och det hoppas vi att ni också gör.
Det gör vi verkligen. Och ja, men gud, det här var alltså säsongsavslutningen.
Oh, det känns nästan, jag vet inte.
Ja.
Nej, sorgligt ska jag inte säga, för att vi är ju snart tillbaka igen i era lurar, så att
eller hur?
Slipper inte en på tal.
Nej. Ja, vi har ju ett litet julavsnitt som vi ska hugga tag i nu då. Mm.
Det kommer det komma kul. Under julhelgen en dag.
Men tills dess, nu får ni vänta några veckor längre på det.
Ja, men tills dess får ni ha en jättehärlig december och ladda upp ordentligt nu inför kommande julhelger. Ha det bra så länge.
Ha det bra.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.